En kompis ringer till dig och berättar att han är riktigt nere. Han skulle ha tränat men kom aldrig iväg, borde pluggat mer än vad han gjorde och har inte alls sparat pengar på det sättet som han hade bestämt att han skulle. Naturligtvis svarar du med att säga att du är en jävla idiot. Hur fan kan du vara en sån jävla klantskalle? Hur kan du ens leva med dig själv? Nej, det är klart att du inte skulle säga så till en vän. Men varför är det precis så vi säger till oss själva? Du lyssnar på Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och författare och psykolog Björn Hedensjö. I den här podden så går vi igenom mänskligt beteende, dumma impulser, konstiga reaktioner och så vidare som präglar hur vi agerar gentemot andra och ibland mot oss själva. Vad är det som gör att vi har så svårt att prata snällt till oss själva när vi kan göra det med andra? På vilket sätt påverkar det oss om vi skulle lyckas prata snällt med varandra? Och varför saboterar en elak apa på vår axel så mycket? Det här är vad vi ska prata om i dagens avsnitt av Dumma människor. Om självmedkänsla.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor,
ja,
som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Självmedkänsla, vad är det för något egentligen? Om man tar lite historia så där, så det är inget som har liksom uppfunnits alldeles nyligen av västerländska forskare. Så där. Utan det här har länge funnits som en del i österländsk filosofi. inom buddhismen och sådär. Det här konceptet med självmedkänsla. Men det gjorde sitt intåg i psykologisk forskning i början av 2000-talet. Och då framförallt genom en specifik forskare som heter Kristin Neff.
Kristin Neff.
Hon forskar i Austin, Texas, på universitetet där. Och hon har sedan etablerat sig som Mrs.
Self-compassion. För det är väl det heter på engelska, va?
Precis. Mm. Och har stått för jättemycket av den viktigaste forskningen. Men det här har växt nu till ett forskningsfält som sysselsätter många forskarhjärnor. Och om man går på hennes definition då, om vi börjar där. Så består, det är en psykologisk färdighet som består av tre delar.
Hur Neff beskriver self-compassion. Punkt 1. I'm feeling myself.
Det är det hon kallar self-kindness. Jag har inte sett någon bra översättning på det. Självsnällhet. Men det innebär är att man är vänlig och omtänksam med sig själv. Att man hittar den inre vännen. Har ett förstående förhållningssätt till sig själv istället för att vara dömande och hård. Kanske det som de flesta förknippar med självmedkänsla. Och också det centrala, kan man säga. Men det är fler viktiga pelare.
För det var blott en.
Det var blott en, ja. Mm.
Punkt 2.
Det andra är det som Kristin Neff kallar common humanity. Som man brukar prata om delad mänsklighet på svenska. Mm. Tror jag. Mm. Som man brukar översätta det. Och det handlar om att man ska se sina svårigheter, sin smärta, sina misslyckanden mot bakgrund av en liksom större mänsklig upplevelse av att vi gör fel, att vi är ofullständiga av felbarhet.
Det här tycker jag, det här är hela poängen med vår podd.
Ja.
Att förklara just. För människor att så här, du är inte ensam, det här du gör är inte liksom ditt unika dumma agerande, utan det här kanske är en medfödd impuls eller en kulturell knasighet eller bara en gammal vana. Du är inte ensam. Liksom.
Nej, precis. Exakt. Och det är precis vad det handlar om. Mm. Att man kan se den här, så att säga, mänskliga felbarheten som man själv gör sig skyldig till som någonting som förenar snarare än isolerar den från andra.
Mm. Mm. Och slutligen, punkt 3.
Förmåga att vara medvetet närvarande i det man är med om på ett icke-dömande, öppet, accepterande och balanserat sätt. Hon kallar det mindfulness, det benet då. Och vad innebär det här rent praktiskt, undrar du? Det kommer bli supertydligt as we go along.
Det här är verkligen en av mina svaga-ish sidor, alltså så här. Jag tycker att mycket av det där... Jag ser en fara med det vi ska prata om idag.
Ja, men vet du vad? Jag kan säga en sak. Det här blir ofta ett lite smetigt mumbo-jumbo.
Mm.
Om man skulle sätta mig och en annan...
Redan övertygad
att prata om det här, så skulle det kanske inte bli så intressant att lyssna på, ärligt talat. Och kanske inte så konkret. Liksom.
Nej, men precis. Men då vet ni, lyssnare, det är alltså för transparens. Jag tycker att det här är lite... Tantigt och kanske inte alltid det bästa för oss människor. Men jag kan också komma att bli övertygad.
Ja. Jag tror att den centrala aspekten, eller det centrala med självmedkänsla, är trots allt den här... självsnällheten ändå. Att man...
Var så bussig mot sig själv som man skulle vara mot en närkär vän.
Exakt. Det finns ett berömt citat av en forskare som heter Brené Brown. Mm. Där hon säger, talk to yourself the way you would to someone you love.
Mm.
Som sammanfattar det på något sätt då. Och vad innebär det då att ta hand om sig själv eller vara snäll med sig själv eller att vara omsorgsfull med sig själv? Ja, men det kan handla om att ta en paus. Att ta ett lite känslomässigt break från någonting som är, om man har varit med om något tufft.
Okej, jag tror att vi behöver måla upp en situation här. Säg att jag har en kille som du precis har tagit slut med. Så jag är inne i en heartbreak-period.
Du lastar dessutom dig själv för det här som har hänt.
Ja, det gör jag naturligtvis. För att jag var inte härlig nog, vacker nog, ärlig nog, sexig nog eller vad jag kan tänkas vara. Där sitter jag och så kommer Brené Brown och Kristin Neff och säger så här, hörru limpan, gör inte så där, gör istället så här. ta paus.
Alltså precis, ge dig själv ett känslomässigt break. Nu ska du bara hänga med din kompis Anna. Ni ska gå ut och dricka bärs.
Ja just det, så du behöver inte sitta och dwella i den här ledsenheten.
Du ska liksom unna dig själv.
Gör något gött. Ja. Ja. Det är att vara bussig mot sig.
Precis, och sen så har vi alltså att man kan ägna sig åt självprat av positiv karaktär.
Mm.
Och det är ju väldigt, väldigt svårt för många som jag kommer att återkomma till snart. Då.
Ja.
Men att man faktiskt pratar till sig själv som man skulle prata med en vän. Alltså precis det som Brené Brown pratar om. Då.
Ja. Och det här är det jag har absolut tårats för.
Yes, och det är också en träningssak kan jag säga.
Ja. Då skulle jag säga bara, åh Limpan, du som försökte så mycket och du ville verkligen vara... Men tycker ändå du var snäll med honom.
Ah.
Du märker, jag börjar göra en löjlig röst.
Just det, precis, exakt.
Och konstig dialekt också.
Ja, det finns ett motstånd där.
Ja.
En annan sån sak kan vara det här som du var inne på då, att faktiskt vara förlåtande, liksom lite aktivt förlåtande. Ja, okej, okay, jag kanske gjorde det här misstaget, men...
Du är bara människa, Lina. Ah, ibland blir det fel.
Mm. Problemet är ju att vi... som art, eller de flesta av oss, har mycket närmare till den här inre kritiken.
Mm. Och varför har vi det nu igen?
Jo, det här jag har nämnt det här i podden någon gång.
Ja, men vi tar
det här är en sån sak som jag ofta tar upp i terapirummet. Så att om jag har någon klient som lyssnar så
de
får...
De bara, tjat, Björn!
Ja, men exakt, ni får stå ut med upprepningen. Ja. Men den här drar jag ofta. Då brukar jag ta den här metaforen med den arga lilla apan, ja. Som sitter på vänster axeln, som är den här inre kritiken då, och vars jobb är att bara leta problem, brister, saker som är fel.
Mm.
Den är där nästan jämt.
Och har vi pratat om varför den är där? För att, ja. Att se risker förstår jag ju. Att det är jättebra att ha en apa där som bara sandstorm på väg. Eller eventuellt kommer en sandstorm vara på väg.
Ja.
Ut och fixa mat och gräv ner dig. Eller vad man nu gör när det blir sandstorm. Men att apan i fråga är så här, fult spjut du har, dåligt att kasta, äcklig björn du drog med dig hem, alltså vad vinner vi på det?
Ja precis, om man ska tänka så evolutionspsykologiskt då, så är den här, om vi säger att den här apan sitter där och letar hot, så letar den både yttre och inre hot, eller vad man ska säga.
Mm-hmm.
Kanske, tänk om det blir en sandstorm, jättebökigt, då måste man fixa något för ett skynk.
Gräva ner sig föreslog jag.
Gräva ner sig, ja. Skynk utanför grottan eller så.
Mm.
Alltså förbereda sig för framtida problem. Mm. Man tänker sig att det har haft ett överlevnadsvärde för förfäder och förmödrar. Alltså att man har ökat sina chanser att överleva.
Ja,
genom
den är solklar tycker jag.
Den är solklar. Ja. Negativitetsbias på det sättet då. Och
Vad
dåligt du kastar med ditt fula, äckliga spjut. Där kan man ju tänka sig att apans jobb är att hålla en på tårna. Då, så att
just det. Ja. Gör ett snyggare spjut. Kasta mer. Öva mer.
Mm.
Den här tråkiga PT:n som liksom är ingen schysst.
Yes.
Så att det ska bli några tjusiga spjut gjorda i den här byn.
Ja.
För att skulle alla bara ha en snäll apa på axeln som bara, fint spjut, du försökte i alla fall. Det skulle inte bli några bufflar. Kanske. Fångade till slut.
Vi får väl se. Vi får väl se.
Gissa vilken apas team jag är på.
Elak apas
team.
Och sen så i den här metaforen då, så brukar jag prata om den här andra.
Är det en apa också? Tönt i liten kanin.
Precis, men jag brukar prata om den snälla lilla gulliga apan då.
Mm.
Som sitter på andra axeln. Kanske på höger axel. Och som har en vänlig, varm, omsorgsfull, omtänksam röst.
Mm.
Men de allra flesta har inte alls samma kontakt med den.
Förlåt, med en jävla töntapa.
Det är vad du tycker.
Ja.
Ja. Och ofta då i kliniken så stöter jag på folk som liksom nästan inte kan föreställa sig ens hur det skulle låta, så att säga.
Mm.
Men... den finns där hos alla och man kan plocka fram den och träna på att komma i kontakt med den här inre rösten och att göra den mycket mer närvarande, alltså den inre varma, snälla rösten, den snälla apan, så att den här elaka apan får se en match. Den här färdigheten då, självmedkänsla, vi har den alla i viss mån, en del nästan inte alls. Och det är ofta sådana som jag träffar då.
Mm.
Inte bara, men jag har sådana på kliniken så att säga.
Mm.
Och andra har väldigt nära till den här varma inre rösten, de har den här färdigheten välutvecklad så. Och då mäter man det. Det finns en etablerad skala, jag tror att det är Kristin Neff som har tagit fram den också. Den finns en slags lång version och så finns det en kortare version. Jag tänkte att jag ska ställa ett par frågor från den och så får du säga hur mycket du håller med från 1 till 5. När jag misslyckas med något som är viktigt för mig överväldigas jag av känslor av otillräcklighet.
Skulle jag svara ja eller nej? Eller
du, hur mycket håller du med?
Jättemycket håller jag med. 5 av 5.
5 av 5?
Ja.
Ja. Jag försöker vara förstående och tålmodig inför sidor av mig själv som jag inte tycker om.
Absolut, ej.
Då blir det väldigt lågt.
Ja, 0. 1. 1 kanske. Ja. Ja.
När något smärtsamt händer försöker jag att ha en balanserad syn på situationen.
Försöker? Ja, det stämmer bra. Det tycker jag. Men hur vill jag lyckas? En annan 5.
Vill du sätta en poäng eller?
Ja, men vi säger att jag, kan man ta 3?
Mellan, mjölkigt.
Mellanmjölk.
När jag går igenom något svårt ger jag mig själv den omtanke och ömhet jag behöver.
Nej.
1.
2 kanske då, om det skulle kunna vara så att det svåra är något som jag inte har orsakat själv. Men om det är något jag orsakat själv så ser jag ingen anledning att tycka att det var synd om mig. Tycker jag att jag ska straffas.
Okej. Okay. Hur straffar du dig själv då?
Genom att försöka bli bättre och kartlägga och få koll på vad det var jag gjorde som var fel.
Är det att straffa sig själv då? Det låter som ganska sunt coping.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Men det kanske inte sker i vänliga ordalag. Alltså som i ett sådär, åh stumpan, du hade inte pluggat tillräckligt på teorin. Du borde kanske göra så. Utan det är sådär, jävla sopa. Nu fan är det du som sätter ner med boken. Och det är nu. Det är fan inte okej att det blir så här jävla dåligt en gång till. Lite mer så.
Aha.
Det är lösningsorienterat. Aha. Det är inte så här, jag är sämst, jag kommer aldrig. Jo, för sig så kan jag ha exakt just körkortsexemplet, så var det så. Det blir inget körkort, jag är sämst på hela jorden. Hur kan någon ens ha låtit mig tro att jag någon gång skulle klara av det? Men det var bara en kort stund.
Aha.
Sen bara, nu jävlar din... Ja, så.
Precis. Jag kommer, så här en liten teaser då. Jag kommer att avsluta programmet med att skicka med er lyssnare en väldigt bra övning som kommer att göra det tydligt för er hur man kan hantera ett misslyckande steg för steg.
Wow.
Så att då tror jag att mycket av det där som du funderar över nu kommer att besvaras.
Ja, vad härligt.
Vad tyckte du om de här frågorna?
Att de var lite väl obvious.
Ja.
Ja, man förstod vad som var rätt svar enligt Neff och vad...
Men du svarade ju ändå ärligt så att säga.
Ja.
På ett sätt som kanske hade bekymrat Neff lite grann då.
Ja, visst. Men jag tycker eventuellt att den skola hon tillhör är lite för... Så här, hela den, vad ska jag säga, så här, självhjälppsykologi-gren som handlar om att vara så här snäll och fin och förstående och connecta och så här... Jag köper det ju inte helt för att jag tycker att den är för centrerad på bara egot i bemärkelse så här... Ja, det är klart att det blev mysigare för mig. Men jag bara, Lina, du var ändå duktig och försökte. Man bara, absolut, men fick jag något körkort då? Nej, just det. Min elaka apa tycker jag har ett mer holistiskt sätt att se på det hela än på bara hur du, Björn, ska känna inför dig själv.
Vet du vad? Låt mig citera ett litet stycke ur en text som jag läste.
Ja.
För att det passar så oerhört bra. Och nu blir det på engelska, det får ni stå ut med. Christine Neff also talks about the idea that there is a societal misconception when it comes to self-kindness. In her research, she discusses the misconception that it is self-indulgent or narcissistic to practice self-kindness. It is Neff's thought that this misconception needs to be changed. Alltså, hon invänder mot precis det argument som du just anförde.
Ja, vad bra. Jättebra.
Self-compassion isn't for me. Self-compassion is, it's hard for all of us. The human experience is hard for me, for you. This is the way life is. It's not egocentric, quite the opposite. It's a much more connected way of relating to yourself.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Dumma människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Då tänkte jag att vi kan gå in lite grann på vad forskningen säger om varför det här är bra.
Self-compassion, snälla apan. Ja. Varför är snälla apan bra?
Mm. Du efterlyste ju lite bevis, så att
ja,
säga.
Ja, exakt, exakt. Och då, som då har att göra med annat än att, för det blev mysigare för mig att tänka snälla tankar. Så här, om vi skiter i mig, hur blev det för mänskligheten i stort? Eller liksom,
exakt, precis. För att jag tänker mig att din skepsis grundar sig mycket i att du nästan sätter likhetstecken mellan självmedkänsla och självbedrägeri.
Ja, eller exakt, hur? Exakt. Och att resultat och prestation är det jag verkar... Alltså, skit i hur det känns för mig. Det viktiga är att det blir ett körkort. Mm. Så att, så här, hur kommer vi till körkort på bästa sätt? Ja. Och självbedrägeri är... Jag avskyr det.
Ja, visst. Jag tror att ditt sätt att se på det här går... Alltså vi kommer att få skorna ner det lite grann. Men vi kommer att kunna få ner det i mallen, tror jag.
Mm,
alltså, för att det handlar inte om det här självbedrägeriet.
Precis.
Så här. Det finns ett begrepp inom psykologi som kallas negativa automatiska tankar.
Mm.
Och det är att vi per default, många av oss i alla fall, om man inte är en så här galopperande narcissist eller så, omedelbart landar i negativa och liksom självinriktade tankar om varför saker och ting går fel.
Mm.
Ja, när något går i skogen. Så automatiskt, det är helt automatiserat. Mm. Alltså, Björn, din jävla sopa. En till p-bot.
Mm.
Idag. Mm. Det är klart, sen så är vissa väldigt mycket så att de riktar det utåt direkt eller automatiskt. Ja, sådär. Ja. Vi har ju den sorten också. Det är inte alltid världens härligaste människor som...
Skyltjävel!
Ja,
vem fan placerade skyltjäveln så att den inte var där jag såg den?
Precis. Mm. Men folk då med depressions- eller ångestproblematik och så, där är det väldigt ofta så att man framförallt depp då, att man direkt hamnar i någon sån självkritisk tanke så fort någonting går fel.
Mm.
Och sen har vi det här negativitetsbias hos oss som art då, att vi har en liten slagsida ditåt ofta.
Mm.
Och det här sammantaget gör ju att de här tankarna är ju inte, alltså de är ju ingen bra bild av verkligheten heller.
Nej, just det. Men det
är ju också ett självbedrägeri, så, fast åt andra hållet.
Just det, men det är ett självbedrägeri som man tänker är, det är ungefär som när man ska överslagsräkna vad någonting kostar i affären.
Mm.
Och så tar man i lite mer, för att i det här fallet så är man lite mer negativ för att inte riskera att vara lång näsa i kassan.
Förbereda sig för det värsta på något sätt.
Ja, exakt.
Ja, ungefär som så är det vi oro då, förbereda sig för så här värsta scenarion och sånt. Men problemet med det är ju att det är en oerhört jobbig, det är väldigt jobbigt att vara i det.
Och löser man verkligen problem som bäst om man har skruvat till dem?
Nej, så att, bara ett perspektiv.
Ja, men verkligen. Det var verkligen bra poäng, Björn.
Mm. Men ska vi dyka på den här listan?
Ja.
Varför det är bra?
Ja.
Mm. Det är bra för självkänsla, förstås.
Mm. Exakt.
Och där tänker jag mig att om jag säger det till dig så kan ju du fortfarande ha ditt kritiska perspektiv.
Ja.
Att vissa personer kanske inte ska ha så mycket självkänsla.
Men typ.
Ja. Men att det ger skydd mot depression och ångest då har man sett.
Mm, ja, det är förstås bra. Men,
ja. Men jag tänkte att du kan få ett exempel på hur det här kan gå till med hjälp av ett par olika studier.
Mm.
Eller hur det här hänger ihop. Jo, vad tänker du händer med en om man spelar fotboll?
Mm.
Jag är inte tillräckligt bra. För fanken vad jag var dålig den senaste matchen.
Mm.
Jag var sämst på plan. Vad tror du händer?
Det kanske blir inte lika kul.
Man har tråkigare, ja.
Ja, och det eventuellt gör att man inte vill spela mer fotboll. Att man ger upp.
Att man ger upp. Mm. Jag är helt hopplös. Det kommer aldrig bli något av mig.
Nej, vare sig fotboll eller körkort.
Mm. Mm. Att man ger upp, ja. Att man slutar. Det är en möjlig konsekvens.
Mm.
En annan är att det blir en självuppfyllande profetia i så mått då att man, alltså jag är så himla sämst på bröllopstal. Jag är så usel. Jag är så dålig talare. Mm. Jag kan inte berätta en historia på ett kul sätt. Det blir aldrig sammanhängande eller så här.
Mm.
Vad gör det med en om man ska gå upp och hålla ett bröllopstal?
Nej, men det är inte så peppigt.
Det är inte så peppigt, och vad händer då?
Då kommer man inte prestera så bra.
Man är osäker, man blir nervös. Och vad händer då?
Då blir man inte så bra.
Nej, man tittar ner, man kanske bara stammar lite, man stakar sig, man tappar tråden för man är så självmedveten och sådär. Alltså att det blir självuppfyllande profetior av alla negativa tankar som man har kring sig själv och sin egen prestation då.
Mm.
Och det här har man sett då, du ska få ett par exempel på olika studier. Det var någon socialt isolerade människor där elaka apan är väldigt aktiv. Den blir väldigt aktiv när det handlar om ens sociala färdigheter. Alltså att man har ett väldigt negativt självprat. Var det någon Cacioppo och Hockley 2005, någon studie här. Att man då får en, man liksom skapar en väldigt negativ bild av sociala interaktioner och sin egen förmåga i dem, så att man börjar aktivt undvika det.
Mm.
Och så,
just det, man går inte på kalas, man är säker på att man kommer göra bort sig.
Och förstärker då sin isolering. Till exempel, omvänt, ett så att säga positivt exempel, man har sett att i, var någon studie här på kvinnliga idrottare där man gjorde någon slags sån här self-compassion-intervention då, att de fick öva på det. Och ja, antingen det eller att man mätte på vilken nivå olika människor var i self-compassion-skala.
Mm.
Och sen så kunde man se då att de här som var bättre på självmedkänsla och positivt självprat och sånt där, vågade mer. Såklart.
Ja, exakt. Ja. Exakt, för att det finns i ens fantasi en tanke om att det skulle kunna gå bra.
Yes. Och jag tänker med, om man är en sån här straffskytt som ska gå till den här strafflinjen på en OS-final.
Mm. Alltså seger.
Jag tänker mig att man måste ju då ha en rätt utvecklad självmedkänsla för att överhuvudtaget klara en sån uppgift.
Mm.
Tänker jag mig, eller hur?
Ja.
De visade sig också vara mindre känsliga för negativa bedömningar.
Ah, okej.
Okay. Ja. Vid ett misslyckande till exempel.
Det är intressant.
Ja, alltså man får ett slags skydd. mot det.
För där tänkte jag snarare tvärtom. Bara, det ni säger kan inte skada mig, för jag tänker det redan av mig själv 100 gånger värre. Förstår du?
Ja, du tänker
man
så.
Bara, jag är sämst. Folk bara, du är sämst. Bara, det vet jag väl.
Just det. Ja, så kan man kanske resonera, men så verkar det inte vara.
Nej.
Ja, men jag tänker just det här med att våga mer. Det vet vi hur otroligt viktigt det är.
Alltså, ja, det är sånt som det vi första steget till, att lyckas med något.
Det är sånt som vi återkommer till jämt.
Ja.
Att så här, kasta sig ut. Ja, det är verkligen det. Alltså,
du kommer aldrig kunna lyckas med något om du inte gör det.
Liksom. Nej, precis. Verkligen. Så att det bara illustrerar det här sambandet då.
Men där vill jag bara säga att det är inte nödvändigtvis så att elaka apan hindrar en från att göra saker. Alltså elaka apan kan ju säga så här: du kan inte köra bil, du ska aldrig mer sätta dig en bil i en sopa. Eller säger elaka apan, du är en sån jävla sopa som misslyckades här. Nu fan är det du som sätter och pluggar. Alltså såhär, arga apan kan också få en att skjuta straff.
Yes, men vi ska se. Det kommer bli en deathmatch mellan elaka apan och snälla apan här om ett par punkter fram på min lista.
Roligt, ja.
Don't be so hard on yourself.
Don't be hard on yourself, hon.
You're too hard on yourself.
Don't be so hard on yourself.
Why are you so hard on yourself?
Stress. Det ger ett skydd mot stress.
Ja, men det kan jag verkligen tänka mig.
Det finns ett antal studier på det området och det här vet ju jag. Det här, alltså i den stressbehandling som jag ger till exempel, det här är en av komponenterna, en av, vad är det, 8-9 delar så att säga i min behandling är en självmedkänsla del.
Mm.
Det finns ett gäng studier på det här temat då. Jag ska säga att de inte är jättestora, någon av dem. Men en som jag tyckte var kul, där testade man... alltså ett kort träningsprogram i självmedkänsla för att se vad det gav för effekt på stressrespons. Dels att folk fick rapportera i enkät sin stressnivå, men också fysiologiska mått. Man tittade på mängd alfa-amylas i saliven och pulsförändringar, kortisol och sådana saker. Och så fick de också göra någon slags ångestskattning då. Och det här visade sig att den här träningen i självmedkänsla påverkade de här fysiologiska måtten. Både, det fanns en korttidseffekt men också en långtidseffekt.
Mm. Här skulle en följdfråga kunna vara så här, ja, men är det verkligen bra att få mindre stress? Eller är det kanske stress man behöver för man behöver skjuta straff?
Ja, men vi har den här stress...
Finns det positiv stress här som visst, går förlorad?
Alltså, det tror jag verkligen inte.
Nej.
Alltså, vi har den här stressprestationskurvan då. Den innebär att man presterar som bäst vid en viss mängd stress. Det är lite det du är inne på.
Ja.
Att vi behöver lite stress för att skärpa oss, så att säga. Men det gör vi i regel och det gör man definitivt vid en straff i en OS-final.
Helt utan ariapa.
Helt utan ariapa, ja. Precis. Det finns många studier egentligen på, okay, på samma tema.
Man blev lugn, tog bort stress, bättre självkänsla.
Yes.
Mm.
Och sen kom vi till den här punkten då med the death match mellan elaka och snälla apan. Vad ökar motivationen mest?
Final round. Fight.
Och det är så att självmedkänsla visar flera studier ökar motivationen. Alltså det är bra för motivationen. Hör på den här studien.
Mm.
Brains and Chen 2012. Mm. När man tittade på en sån, vad graden av självmedkänsla gjorde för ens motivation.
Mm.
Och lyssna vad man kom fram till. En högre motivation att rätta till sånt man har gjort fel. Och en högre motivation att inte upprepa samma fel igen.
Mm.
Högre motivation att tillbringa mer tid med att plugga efter att man har kuggat en tenta eller motsvarande.
Mm-hmm.
En större preferens för att jämföra sig med folk som är bättre efter att man har funderat över vad man har för egna personliga svagheter. Vad är jag dålig på? Sådär.
Mm-hmm.
Då visar det sig att folk med mer självmedkänsla var mer benägna att ägna sig åt den här typen av jämförelser med de som var allra bäst. Kontraintuitivt?
Verkligen.
Ja.
Jag tänker att alltså min bild av snälla apan är att den bara, fast det var ju ändå bättre än Jocke.
Alltså det jag
som
tänker
var
mig,
sämst i laget.
Det jag tänker mig som händer är att man blir så trygg.
Mm.
Man blir så trygg i sig själv när man har kontakt med den här inre vännen. God kontakt med den. Att då blir det lite oproblematiskt. Så här, jag vill vara lika bra som Lina på att prata spontant inför en kamera. Det är ju en sån grej som jag tyst går och beundrar dig för till exempel. Så det skulle jag verkligen vilja vara. Men när jag själv då har... alltså, jag tänker mig att om jag är liksom i nära kontakt med min inre vän, och jag vet att jag är 7 resor sämre än dig, alltså då blir det mycket lättare att vara i.
Just det, och där sa du nog en nyckelgrej. För att här har du en snäll apa som säger till dig att du är 7 resor sämre och får dig att acceptera det och tycka att det är okej.
Okay. Ja, den acceptansdelen är
jätteviktig. Det är inte en snäll apa som säger så här: nej, du är minst lika bra. Konstigt att använda ett exempel med mig själv då, men du är precis lika bra som Barack Obama på att hålla tal. Eller alltså förstår jag att man bara, men det stämmer ju inte.
Nej.
Men då är det mycket av problemet, tror jag, här är min tolkning av snäll apa och det den säger.
Exakt. Och jag var faktiskt inte klar där. Nej. Utan också var det så att i den här studien kunde man se en större motivation att så att säga ändra det här tillkortakommandet.
Mm.
Lina är 7 resor bättre än mig på att prata spontant inför en kamera. Men jag är så peppad att bli mer som hon. Om snäll apan har, om man har god kontakt med den, är det mycket större chans att jag kommer att vara motiverad till en sån förändring.
Wow.
Ja.
Verkligen olala på den.
Ja.
Ja.
Double KO.
Då är frågan om vi ska gå på lite såna praktiska övningar.
Ja, det vore väl lämpligt.
En sån här övning som jag brukar faktiskt alltid börja med när jag har identifierat att det här är någonting som man behöver stärka upp, snälla apan. Det är att man skriver ett brev till en historisk version av sig själv som har haft någon typ av svårighet. Alltså,
ja, men om man tänker sig så här, Lina, 17 år, livskris.
Och då brukar det vara mycket lättare. Alltså då brukar man kunna hitta den här varma, omsorgsfulla rösten. Som annars är så svåråtkomlig för en. Det är så här, Lina idag, när hon ska fan bara skärpa sig i den jävla sopan.
Just det, med Lina 17 år. Lina 17 år, det var inte så jävla lätt.
Det var inte så lätt. Gud vad hon kämpade på. Och, det var som, och med det avståndet så kan man ofta se liksom yttre omständigheter. Man har en annan blick på
just
den situationen.
Just det.
Så att det brukar vara en bra ingång i det här med självmedkänsla. Att man brukar kunna hitta den rösten när man talar till den här yngre versionen av sig själv. Eller det här liksom barnet eller tonåringen eller vad det är.
Så det man får med sig om man gör det, den övningen, är
Hitta rösten.
Ja,
det är syftet.
Så att man visar för sig själv, jag har det ju.
Det finns, jag kan ju faktiskt
vara.
Och sen kan det vara, alltså jag är med om det ibland, att det är nästintill omöjligt. Alltså då får man får verkligen jobba med det. För att det är så oerhört obekant att prata till sig själv på ett omsorgsfullt sätt. Sådär. Men det går alltid till slut. Och så börjar man det brevet. Det är en halvsida. Och så börjar med: älskade Lina.
Ja, men gud.
Komma.
Jag blir typ glansiga ögonen.
Den är väldigt känslomässig. Oerhört stark för många att göra. Det är väl mer regel än undantag att folk gråter när de läser upp de här breven. Och sådär.
Det är roligt att göra det brevet utan att prata till det inre barnet. För det är ofta det, alltså, att det går liksom att ha medkänsla för det. Men att tänka på såhär, om du vet, Lina 28 år. Alltså det är lite sådär och bara wow, nu är liksom next level. Det är lite knepigare. Men vet du vad, det här vill jag faktiskt göra. Bara till att hitta en bra plats för det på to-do-listan. Kan inte ni lyssnare som hör det här känna att ni vill göra det också? Vi gör det ihop. Kan vi, vi skriver någon kommentar i vårt Instagram-fält eller så, hur det kändes. Där tror jag att jag vill göra.
Ja. Och sen så har vi den andra övningen som jag tänkte berätta om idag. Och det är den som jag har gjort lite reklam för redan. Självmedkänsla i 4 steg. Just precis den här har jag hämtat ur min kollega Alexander Rosenthals senaste bok om perfektionism. För det är ju en patientkategori som behöver jobba med det här ofta. Och då delas det upp i 4 steg som sagt. Och allra först, första rubriken är min omtanke. Att man ska visa omtanke till sig själv i en svår situation. Säg att, om vi tar ett exempel där en person hade velat ha ett visst jobb, inte får det.
Just det.
Bara att liksom validera den känslan så här. Jag förstår att du är ledsen och besviken. Du hade verkligen kämpat hårt för att få det här jobbet. Alltså som inre självprat då.
Den är svår tycker jag.
Ja.
För den är som att götta sig i nederlaget. Där märker jag att jag instinktivt känner så här: nej, det gjorde inte ont.
Det gillar du inte?
Nej, men jag märker att min reflex är snarare att säga, jag vill ändå ta det där. Att det liksom, att vara lite tuff och att det finns något lite smärtigt i.
Precis.
Att stanna kvar i så här, aj, i den grejen.
Och då är du ju inte så att säga mindful, alltså den här tredje pelaren.
Jag känner inte efter Kristin
Neffs tredje pelare, att man ska så att säga öppna upp för det svåra och sådär.
Ja, just det.
Och i steg två, den här är jätteviktig då. Påminn om helhetsbilden. Zooma ut. Zooma ut. För att grejen är att vi hamnar så himla lätt i sånt här känslotänkande. Alltså att nu känns det för jävligt. Jag har inte fått det här jobbet. Och så den känslan blir så att säga...
Allt.
Alltså det blir hela sanningen om mig själv och världen. Jag är sämst. Världen är usel. Alltså man bara extrapolerar den här känslan man har just precis nu till att gälla... för all evig tid och allt i universum, inklusive den själv.
Finns det inget bra med den grejen? För att där ibland får jag för mig att bara djupdyka ner i det där mörkret. Och bara, jag är sämst, allt är sämst, all mat är äcklig. Alltså så som liksom en treåring kan vara när bara allt är dåligt för att Lego-tornet gick sönder. Finns inte det som metod betraktat? Skulle inte det kunna funka? Man bara, nu tar jag ut allt det här och sen bara så, nu borstar vi av knäna, reser på oss och bara nya friska tag.
Ja, men jag gillar den... Din lilla take där. Jag tänker på att det kan vara typ sorg har ju lite den funktionen.
Ja, exakt.
Att när något väldigt omstörtande händer så blir det en hård reboot. Att man drar sig undan, man kryper in i grottan och tänker över allt. Så att i det perspektivet kan ju det ha något. Men oftast är det ju bättre att inte reagera så väldigt starkt känslomässigt i situationen utan att försöka... faktiskt zooma ut lite. Och om man tänker sig i det här exemplet då, scenariot var ju att vi har en person där som har sökt ett jobb och inte fått det, och som slår väldigt hårt på sig själv då. Först visar sig själv lite omtanke och i det här steget påminna om helhetsbilden, det vill säga till exempel, att om man tittar tillbaka på de senaste åren har det faktiskt gått väldigt bra i karriären. Du har ju klättrat 5 pinhål på kontoret på 3 år. Eller det är det inte många som har gjort här på bygget. Och det var ju faktiskt hundratals sökande till just den här tjänsten.
Men här nu blir det den här trösten som man i orosituationer, då behöver jag trumfa den.
Ha lite tålamod nu. För nu kommer vi nämligen till steg 3. Stötta och ge råd. Och då kan man säga till sig själv då, jag förstår verkligen att det känns deppigt så mycket som du hade förberett dig i den här ansökningsprocessen. Men finns det någon lärdom du kan ta med dig från rekryteringsprocessen till nästa gång?
Just det.
Skulle jag ha kanske läst på lite mer inför den där andra intervjun? För då var det ju ett sånt här kunskapstest. Det gick ju inte så himla bra. Alltså då kan man göra...
Då finns utrymme för den här lite mer självkritiska varianten.
Är det självkritik?
Nej,
eller
det
är
kanske
det bara
inte. Det är realistisk,
taktisk utvärdering.
Ja, exakt. Det är rätt.
Som inte förutsätter att man håller på och misshandlar sig själv, så att säga.
Nej.
Ja. Och sen så i det fjärde och sista steget då, hitta vägar framåt. Istället för att nu ska jag sluta jobba. Nu blir det streama tv och äta linschips 24/7.
Så nästa jobb jag söker, då ska jag faktiskt se till att läsa på lite innan. Och de andra sakerna jag kom på att jag kunde dra lärdom av.
Visst, så vad kan vara en bra strategi framåt? Kan det vara klokt att prata med arbetsgivaren och se vad som saknades i arbetsproverna eller så? Ska jag kolla med chefen om det finns andra intressanta tjänster på väg ut? Att man får en liten framåtrörelse där som är positiv. Och det här är bara en bra jäkla process för inre självprat vid ett misslyckande till exempel. Och ibland så ger jag klienter i uppgift att göra det här varje dag. Sätt dig på kvällen, fundera igenom vad du har liksom slagit på dig själv över under dagen. Det är oftast något. Och liksom utvärdera utifrån den här modellen.
Just det. Och om den som lyssnar liksom jag tycker att steg 1 är lite tröstetramsigt. Så stackars lilla dig. Så man bara, nej, man testar det. Steg 2, när man då ska så här, se det från den ljusa sidan, ish.
Inte den ljusa sidan heller nödvändigtvis, men bara att man ska påminna sig själv om helhetsbilden, att det som händer här är bara en liten tårtbit av det är ju att vara liksom mindful i situationen så här.
Ja, just det, en realistisk helhetsbild.
Ja,
men i den kan ju också vara så här: vi var bara 2 sökande och jag fick det inte, alltså måste jag vara sämst.
Ja, men då är du fortfarande kvar i den här liksom enskilda situationen, du har inte zoomat ut och fått något helikopterperspektiv på...
Nej, men är helikopterperspektivet alltid trösterikt?
Inte nödvändigtvis. Det kan ju vara så att man då zoomar ut.
Och upptäcker, jag har aldrig fått något jobb. Ja. Jag har inte klättrat 5 pinnhål i karriären.
Nej, precis. Men det kan ju också vara så att man då känner, men jag har världens finaste familj. Och jag har så, alltså liksom tacksamhet för massa annat. Alltså fattar du, ens perspektiv är så himla snävt. Viss skepsis.
Ja, men det är det, för att det är precis där det skaver för mig, att det blir den här tröstbiten som jag känner så här, då bortser man ifrån en massa, så det var skit. Lev med det. Alltså, så här, det.
Men vad gör det för nytta? Alltså på vilket sätt tar det en person någonstans?
Jo.
Det här var skit, lev med det. Alltså jag menar, det är väl ingen dålig tanke om den är i, alltså det är ju acceptans på ett sätt då.
Ja.
Det här var skit, det är ingenting jag kan göra någonting åt. Det ser ut som det gör. Vilka kloka kliv kan jag ta härifrån?
Ja. Ja. Men,
du behöver ju det tillägget för att det inte ska bara vara destruktivt.
Exakt. Och där tror jag att vi är något på spåren. Om man tänker, alltså, vad kan jag lära mig av det här?
Ja.
Och att inte tänka att det måste vara liksom svordomar, piskor, rulla mig själv i kära med fjädrar.
Nej.
Utan bara så här, sunt, realistiskt, så här, okej, jag tänker så knakar, vad skulle kunna gjorts annorlunda, vad tar jag med mig?
Ja, precis, och sen så finns det ju, jag gillar den här övningen för att jag har också sett väldigt god effekt av den, så där. Men det finns ju massor av varianter, en del som betonar det här med common humanity, att man hämtar kraft ur den tanken.
Ja, för det tror jag skulle vara bra. Fan, det är jättemånga som inte får jobb. Tänk om alla som inte får jobb skulle liksom läggas ner och ge upp, det går ju inte.
Visst.
Jag är inte den första i världshistorien som...
Nej, precis.
Liksom.
Och, exakt. Och min felbarhet här är någonting som förenar mer än isolerar mig från andra.
Den är fin, för den är liksom lite ödmjukande utan att bli det där... För elak apan är också ganska narcissistisk och jobbig, för att den är så här...
Just det.
Allt är jag.
Ja, ja, ja.
Det är jättemycket egot där, men att så här...
Kristin Neff då, hon är medveten om den här typen av kritik som du, att det är lite inåtvänt, lite narcissistiskt och sådär. Men hon menar att det här är en liksom urkraft även i samspel med andra. Alltså hon pratar om självmedkänsla som en feministisk, en viktig feministisk färdighet till exempel.
Får se, jag bara hjärtögon, hjärtöron.
Hon säger så här om det: self-kindness means we fiercely protect ourselves. We stand up and say no.
Fint.
Alltså att det också ingår i paketet.
Och så kan man ju tänka, om man istället för Brené Brown, som man säger att man ska prata sig själv som med någon man älskar, att så här, om man vänder på det så här, det du säger till dig själv, skulle du låta någon säga det till din lillasyrra? Hell no, hon körde bara på en liten tenta. Herregud, hon är en jävla prima människa ändå, det där kommer hon att fixa sen. Alltså så här, och det är det jag vill ju försvara med liksom allt.
Ja.
Som hennes rätt att slippa den där elaka kritiken som jag kanske skulle med lätthet kasta på mig själv, för att jag tänker att då blir jag bättre. I hate how you talk to yourself. It's not weak if you need to be held. So cut off a little slack and roll all your cavalry back. My love, take care of yourself. And I hate how you're going through hell, yeah, when you'd never let anyone help. So cut off a little slack and roll all your cavalry back. My love, take care of yourself. Yeah, my love, take care of yourself. För den som vill utforska det här och göra fler övningar, så finns det jättemånga på Kristin Neffs hemsida. Väldigt stort material sådär, alltså massa olika typer av dagböcker och sånt där som man kan. Ja, stavar man hennes namn K-R-I, alltså som är typ Lavrans dotter, alltså Kristin bara?
Hon stavar så, ja. Kristin Neff, K-R-I-S-T-I-N-N-E-F-F. Och det finns också övningar av typen liksom hitta alternativa förklaringar till att man bara får öva på det. Den enkla prylen. Jocke var jätteotrevlig med mig.
Han avskyr mig för jag är värdelös, jag är ointressant, jag är jobbig.
Negativ automatisk tanke. Och vad kan vara en alternativ tanke till det?
Jocke, den stackaren, har det riktigt jobbigt hemma, tror jag.
Precis, sådana enkla.
Spännande. Jag kommer ge mig in på den här hemsidan och utforska lite grann. Men det är väldigt stressigt för mig eftersom jag också ska ha väldigt bra tandhygien. Jag ska ägna mig åt mindfulness. Jag har mycket på min to-do-lista som jag får av den här podden. Tack för det, Björn. Tack också till Peter Malmqvist som klipper vår podd. Tack till vår underbara producent Clara Wallin. Och tack till Beppo där vi vecka efter vecka får spela in dessa avsnitt. Som vanligt är ni ett företag som vill sponsra oss, så är det bara att höra av sig. Vill ni att vi kommer och föreläser hos er eller gör livepodd, så går också att höra av er. dummamänniskor@gmail.com. Och vi är tillbaka med långa avsnitt på onsdagar och fredagsfrågor på fredagar. Tack och hej!
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.